Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den förändring som har pågått under många år är ju egentligen att vi ersätter den fasta kommunikationen med mobilkommunikation, och den trenden kommer ju fortsätta. Nu har vi ju för första gången hastigheter som är fiberliknande eller egentligen lite högre än den fiber som de flesta har hemma. Vi har fördröjningar i 5G-nätet som är betydligt kortare än vad du har på internet. Det finns egentligen inga tekniska hinder för att göra det vi gör fast, göra det mobilt.
Ja, då säger vi hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Och jag heter Per Danielsson. I en uppkopplad värld där allt och alla har nästintill obegränsad och ständig uppkoppling. Det är en vision som många telekomentusiaster ser framför mig. Och så även kanske även dagens gäst, Stefan Svedberg, som är vd på telekomstartupen Beamway i Lund. Hej Stefan, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Du är idag vd på det Lundabaserade bolaget, eller teknikföretaget då, Beamway. Och ni är relativt unga, grundade 2017 och har av oss på Ny Teknik utsett till ett av Sveriges 33 mest lovande och innovativa startups. Hur mår ni, du och Beamway idag?
Nej, men vi mår väldigt bra tycker jag. Vi växer och frodas, vi går framåt med den teknik som vi har gett oss 17 på att vi ska lansera till världen. Så att vi mår jättebra.
Och du själv?
Jo, jag mår också väldigt bra.
Lika bra alltså. Vi ska ju prata om vad ni utvecklar och gör för att kommunikationen i 5G-näten nu ska bli ändå bättre och snabbare. Ständig uppkoppling är ju grunden för all ny innovation, menar en del. Håller du med om det här?
Ja, det håller jag absolut med om. Det är ju verkligen så att vi går mot en ständigt uppkopplad värld, och 5G är faktiskt en stor nyckel precis i det.
Kan du ge exempel på varför det här är en stor nyckel?
Ja, men 5G, det har ju varit så genom åren att alla nya generationer har ju haft förmågan att leverera mer och snabbare data. Det är ju väldigt, väldigt tydligt. Men det kommer också ett sjunkande pris. Och 5G är ytterligare ett steg i den riktningen. Det är väldigt mycket snabbare än 4G och det har väldigt mycket mer kapacitet. Och därmed också ett mycket lägre pris.
Mm. Och vi ser just nu då att 5G-näten byggs ut i rätt hög fart runt om i världen. Antalet 5G-abonnemang tror jag, nu ska vi se om jag har fått rätt siffror här, ja, landar runt 4,4 miljarder inom 5 år, att jämföra med då knappt 664 miljoner förra året. Och parallellt med detta så väntas ju datatrafiken i 5G-näten nå nivåer som vi kanske aldrig upplevt tidigare, eller det kanske inte är så konstigt. Men ökade datahastigheter med bredband, så blir egentligen den uppkopplade världen någonting helt annat jämfört med idag. Och du skulle liksom ge en snabb analys för mobilkommunikation kommande 5 år. Vilka förändringar kommer vi se?
Nej, men jag tror att till den förändring som har pågått under många år är ju egentligen att vi ersätter den fasta kommunikationen med mobilkommunikation, och den trenden kommer ju fortsätta. Nu har vi ju för första gången hastigheter som är fiberliknande eller egentligen lite högre än den fiber som de flesta har hemma. Vi har fördröjningar i 5G-nätet som är betydligt kortare än vad du har på internet. Så att man kan, det finns egentligen inga tekniska hinder för att göra det vi gör fast, göra det mobilt. Och då kommer ju alla de use case som inte funkar fast också. Så att det är ju, nej, det kommer att fortsätta. Men vi har ju sett att datatrafiken, den dubbleras var 18 månad, och det kommer att fortsätta att göra så.
Ja, innan vi går vidare och pratar om mer konkret om vad ni utvecklar och vilka förbättringar er teknik skulle då innebära för mig och alla andra mobilanvändare, så tänkte jag att vi kanske måste lära känna dig lite bättre först för att vi ska kunna tro på dig, det är allt du kommer säga. Vad liksom skulle du säga till en person som inte känner dig om du träffar dem? En kort presentation.
En kort presentation. Nej, men jag är ju naturligtvis ingenjör i botten, och jag har varit, för de som har sett mig då och säger att jag är lite gråhårig, så jag har ju varit med ganska länge och jag har gjort många olika saker. Jag har en lång karriär på Ericsson som många andra i telekom då, men jag har varit på lite andra bolag också då. Och det som är den röda tråden i min karriär är väl att jag alltid sysslat med ny teknologi, att introducera det på marknaden och kanske sprida det över världen och sprida det i industrin. Så bland annat en av de saker, och kanske det som jag är mest stolt över, är att jag var en av de pionjärerna i Bluetooth då, och satt i styrelsen för Bluetooth-SIGen de första 10 åren och försökte tillsammans med de stora data- och telekomjättarna driva Bluetooth till succé, vilket också blev så småningom.
Ja, om jag har räknat rätt här, jag var inne och tittade på din LinkedIn-profil, så har du jobbat 25 år och 5 månader på Ericsson totalt. Kan det stämma?
Det kan säkert stämma. Jag har tagit flera turer på Ericsson. Ja. Så att,
och sen var det 7 år på AU-system, som också ett Lundabolag från början, va?
Nej, det är faktiskt ett Stockholmsbolag från början då. Det fanns någon del som satt nere i Lund då, men det var...
Ja, och sen då, sen 2019 så är det ju på Beamway som vi ska prata om idag då. Men vad säger du om den tekniska utvecklingen från det att du klev in som ung ingenjör på Ericsson fram till idag?
Ja, den är väl spikrakt i en riktning på något sätt. Det är ju så naturligtvis att hela den här IT-boomen och datatrafik och annat, det har ju gått, det har ju bara blivit mer. När jag satt på Ericsson från början så var det redan mycket tidigt, så sysslade jag med datakommunikation över dedicerade nät. Det fanns något som hette Mobitex som var populärt då och sådär. Så att man tittade på de här mobilitets-use-casen. Så egentligen har allting gått i en och samma riktning hela tiden.
Och är vi där vi är idag, där du trodde att vi skulle vara för 20 år sedan då, eller 25 år sedan?
Det är väl förmätet att säga att man kunde gissa det kanske. Vi är förmodligen lite längre, men det här är väl... Det är väl den naturliga visionen man hade satt upp om man var visionär på vid den tidpunkten. Det vill säga att man har väldigt höga hastigheter och nästan obegränsad kapacitet. Och man kan börja fundera över teleportering eller någonting annat riktigt futuristiskt.
Mm. Du har ju tagit klivet från storbolagsmiljö då till verkligen småbolag. Vad är de stora skillnaderna?
För mig har det kanske inte varit så stor skillnad. Jag har kanske haft förmånen att kunna forma de jobb jag har haft även i stora bolag till att få lov att navigera runt då, i och med att jag har varit, kanske inte varit mitt i kärnverksamheten utan drivit nya initiativ. Men annars är det klart att det är en väldig skillnad. Det var ett litet bolag. Man är på gott och ont helt processlös, och man har inte en massa arv och legacy, man har inte en massa kunder. Det är en väldig massa historik som tynger stora och gamla bolag, som man slipper det nya och lite friska bolaget då.
Mm. Om du och jag är högst uppe i ett högt hus och så åker vi hiss tillsammans för första gången, jag frågar, vad gör Beamway? Vad säger du innan hissen stannar längst ner?
Ja, det där är ju en svår fråga, men för att det blir alltid så teknisk. Vi gör ju någonting till en speciell del av 5G. Vi sysslar med millimeter wave då. Och det är ett nytt frekvensband. Väldigt höga frekvenser, ganska usla frekvenser ur det perspektivet att de når inte så långt. Därför så har 5G-standarden då föreskrivet att man måste rikta energin på de här frekvenserna för att man överhuvudtaget ska få det att fungera. Och den riktningen, den gör vi. Och då gör vi det på ett nytt sätt. Vi gör det digitalt istället för analogt. Vilket gör att vi kan få väldigt mycket högre performance och bättre prestanda i nätet överhuvudtaget då.
Mm. Vi ska snart fördjupa oss mer i tekniken och affärsmodellen framförallt och framförallt också era marknadsutsikter. Då. Men nu är det 5 år sedan ni startade. Ni står inför en kommersialisering och ni har noterats på First North i, hur säger jag, 11 mars.
Ja, 11 mars kan jag säga.
Och varför valde ni då att sätta ett så här ungt bolag på börsen?
Helt enkelt därför att vi tror att vi är ett bolag som passar på börsen. Vi är ett bolag som har en väldig spetskunskap. Vi har en kanske en lite större mognad i bolaget än man kan tro när det är så här pass ungt. Det är väl rätt många av oss som är hyggligt rutinerade och kan det här. Men framförallt så är det ju naturligtvis därför att vi vill gå efter den stora potentialen som vi ser finns. Och för att gå efter den så behöver vi pengar och att gå på börsen är ett väldigt bra sätt att finansiera det. Så att vi ser ju inte vår notering som någon form av halvexit eller någonting annat, utan vi ser det här som en del av vår finansieringsresa för att ge oss själv chansen.
Mm. Ja, inför noteringen så skrev då vår före detta förlagskollega Affärsvärlden så här: det är inte omöjligt att det finns ett högt teknologivärde i förhoppningsbolaget. Detta är dock svårt att utvärdera. Än så länge saknar bolaget både kunder och en färdig produkt. Bolaget har mycket att bevisa både för aktiemarknaden och potentiella kunder. Teknologin ter sig som intressant för en lekman, men avsaknad både kunder och en färdig produkt samt med risk för förseningar tror Affärsvärlden att investerare gör rätt i att inte teckna denna ny introduktion. Slutcitat. Vad tänkte du när du läste det här?
Nej, jag tänkte väl att det är ju svårt att bråka om det, för att i sak så kan man ju säga att så är det ju rätt. Vi är ju inte ett etablerat bolag med kunder och intäkter. Vi vet, och det kan vi ju förstå att man kanske inte vid en hastig överblick, vi vet att vi har potential i den teknologi vi driver, och vi tror ju på den affären, och visst är vi ett förhoppningsbolag. Vi är väl definitionen på ett förhoppningsbolag när man just har den här höga potentialen men inte har bevisat någonting ännu. Så att, nej. Jag var inte förvånad. Jag hade kanske sett att de kunde lindat in det lite mer, men det är väl inte...
Samtidigt så kanske man ska ha respekt för att den teknik ni håller på med och utvecklar är ju rätt svår att ta sig an för en vanlig människa, så att säga.
Absolut. Det är ju inte för intet att vi ser oss själv som ett deep tech-bolag. Och det är liksom två aspekter på det. Dels att det är en väldigt avancerad teknologi, men också att vi är en bit ner i värdekedjan. Det gör det ju ganska svårt att analysera utifrån.
Mm. Ja, vi på Ny Teknik har ju som sagt synat bolaget och vi bedömde att det fanns stor potential och framtidsutsikter. Men vi kanske ska börja från början då. Varför startades Beamway överhuvudtaget?
Ja, vi har två grundare som har hållit på med just det här med millimeterwave väldigt länge då. Så att de hade väldigt hög kunskap i det här. Och de var rätt förutseende då. Så att redan för mer än 10 år sedan så började de inse då att det här är inte bara en teknologi som kommer att användas för inomhuskommunikation. Jag som kommer ur Bluetooth, som jag sa tidigare, vi tittade på millimeter Wave och på 60 gig var på den tiden väldigt mycket hett. Då tittar vi på det som en sorts Bluetooth-teknologi. Kanske inte för de här utomhusnäten. Men Per-Olof och Marcus, de två grundarna, de insåg att det här kommer att komma därför att vi behöver kapaciteten. Och då börjar man fundera på hur kan vi använda det här svåra spektrumet för utomhus. Då inser man att man måste göra beamforming, och sen så insåg de då att ska det någonsin fungera bra i en mobil så måste man göra det digitalt.
Har vi bara haltat där? Ja. Beamforming. Ska vi förklara vad det är för någonting?
Ja. Beamforming är ju på det sätt som man riktar energin. Så man formar det där som en stråle, kan man säga. Det är en ett sätt att se det på är väl, om man har hört talas om MIMO då, att man använder flera antenner. I det här fallet så använder man flera antenner för att forma både mottagningen och transmissionen i en specifik riktning då.
Men ni utvecklar då en digital antenn helt enkelt? Man säger det.
Ja, det kan man väl, det är lite vanvördigt på något sätt, men det är ju visst, det är ju en digital, det här är en radio, det är flera antenner, men, och det är också en hel del algoritmer och mjukvara i det.
Mm. Och vid varje teknikskifte så står man ju, det är massa problem och hinder som ska, problem ska lösas och hinder som ska passeras. Och här, vilka problem och hinder har ni stött på och som ni kanske lyckas lösa då?
Jo, men det är ju egentligen så här då, att digital beamforming kan man nästan slå upp i en lärobok och säga att ja, men det där är ju mycket bättre än analog beamforming. Det där kommer att ge högre prestanda. Men det finns skäl till varför industrin inte har gått den vägen. Dels är det då lite knepigt och svårt med att få rätt på allting. Men framförallt så har man varit tveksam från industrins sida att man kan göra det här kostnads- och strömeffektivt i det här. Så det är väl egentligen där vi har hemligheten, att vi tror att vi kan lösa framförallt den här strömförbrukningsproblemen som man tror sig ha med digital beamforming, att vi kan lösa dem redan nu. Jag tror vilken industrianalytiker som helst som kan det här, man skulle säga, det är klart att det kommer att bli digital beamforming, frågan är när. Så att vi tror väl att vi kan göra det nu, och andra kanske tror att det kommer att dröja lite.
Men har ni någon form av patent på er teknik då?
Det har vi ju. Så att de två grundarna var ju väldigt förutsägande där, så att de har då plockat ut patent på det här. En av dem kommer ur akademin, så att han har ju väldigt mycket forskning bakom sig då.
Om vi då ska gå igenom också millimeter wave eller millimetervågor. Vad är det jämfört med de mikrovågor exempelvis?
Alltså, nu kommer vi in millimetervågor, då är våglängden nere i alla fall i centimeter och millimeterklass då. Så att det är väldigt, väldigt korta våglängder. Och det är ju det som ger det, de här goda egenskaperna. Dels så är det ett frekvensutrymme som det är gott om, det är inte använt i så mycket annat innan. Men det är ju också de här korta våglängderna som gör att det är svårt att passera hinder och regn och löv och lite annat. Och att det dämpas ut även i fria luften ganska så snabbt.
Och det här gäller även er teknik då?
Det gäller även vår teknik. Vi har ingen egen fysik här, utan vi kan bara bygga det bättre.
Men vad kommer man då använda? Vilka områden kommer er teknik vara som störst användningsbar?
Grundläggande för det här är ju det vi pratade om innan. Det är ju att datatrafiken hela tiden ökar. Och det frekvensutrymme som hittills har allokerats för till exempel mobiltelefoni, det är ju begränsat. Och man ser ju vid varje teknikskifte så gör man varje ny generation så gör man två saker. Dels så packar man data hårdare, så att man utnyttjar det givna frekvensutrymmet effektivare.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men sen får man ju hela tiden på nya frekvenser. Och det här är då ett ställe där vi nu har kommit att ja, de konventionella frekvenserna som traditionellt har legat under 6 GHz då, de är mer eller mindre slut i de stora urbana områdena. Så att, det är väldigt enkelt att säga att ja, vi måste gå till millimetervåg för allting annat är fullt. Så att det finns ingen tveksamhet från min sida att det här kommer att hända big time och det kommer att fortsätta att hända. Sen kan man diskutera timing i olika delar av världen.
Men är det typ så här idrottsarenor, köpcentrum,
tågstationer? Ja. Det är ju naturligtvis, man ser, om man tittar i USA där kanske har kommit längst. Så, och Verizon då som har byggt mest, så har de ju börjat bygga downtown liksom kring de stora, då, eller man tänker de stora asiatiska tunnelbanestationerna och sådär. Men Verizon har ju också byggt då kring NFL-stadions. Nu har det ju varit covid, så de där har ju stått rätt så tumma. Men man har byggt väldigt mycket kring det där. Därför att ofta när man hör det här med 5G så pratar man om det som 5G också är, att det är en innovationsplattform och det ska bli AR och VR och det ska bli väldigt många nya use cases. Så det möjliggörs också i 5G. Men kapaciteten är ju egentligen den första och primära drivaren.
Men för att det här skulle liksom bli verklighet för oss konsumenter är ju att det här också då er teknik ska finnas i mobiltelefonerna.
Absolut.
Och hur långt ifrån är vi att det ska ske?
Men det finns ju millimetervåg i telefoner idag. De som säljs i Verizons nät har...
Ja, just det, men jag tänkte med er teknik.
Med vår teknik. Nej, då är vi 1,5-2 år ifrån. Vi är väldigt nära att starta projekt och att driva in där. Men det är ju ganska långa ledtider att komma in i en telefon då. Så att det är en tag till innan vi finns ute i telefonerna.
Men kommer er teknik finnas liksom i en koreansk telefon före en kinesisk eller en amerikansk?
Ja, jag tror snarare att man får tänka vilka marknader som telefonerna säljs på snarare än var telefonen kommer ifrån, tror jag. Så det är ju den asiatiska marknaden och den amerikanska marknaden där det här kommer att finnas först. Det är det.
Men för ni konkreta samtal med mobiltillverkarna nu?
Ja, men i princip så är vi ju, även om vi är små, så står vi för någonting nytt på ett område som inte är förfinat till perfektionism nu. Så att det är klart att vi har ju lyckats få upp ett namn, så att visst, folk vill ju prata med oss. Däremot så är det naturligtvis också så att vi måste komma hela vägen fram i projekt med de här. Vi måste ha alla våra bitar på plats innan vi kan göra affärer.
Så. Och vilka bitar är det?
Ja, det är ju det. Vi måste färdigställa teknologiutvecklingen fram till nästan en produkt.
Och liksom, hur långt därifrån är ni idag då?
Vi är 1,5-2 år ifrån att vi har det här som en riktig produkt.
En färdig produkt?
Ja.
Och när det är väl en färdig produkt, hur lång tid tar det då innan det kanske dyker upp i en mobiltelefon?
Det beror lite grann på hur väl man kan få den där parallelliteten med kunderna då, och hur de här sista stegen, hur mycket det görs i ett gemensamt projekt och hur mycket vi måste få det i en seriell process här. Det vet vi nog inte riktigt ännu.
Men är det i princip så att det är mobiltelefonstillverkarna som är era primära kunder då?
Det är där vi siktar mest, för att där är dels är behovet störst, dels är marknaden störst. Men vi har en teknologi som är skalbar. Så att, men det finns ju andra use case för det här. Man ser ju, när vi pratade millimeter wave här, om var det, att det var de stora urbana centrumen och idrottsstationerna eller idrottsarenorna, så är det ju inte riktigt sant. För det börjar också ersätta fasta internetförbindelser. Så även där, om vi tittar i USA, så bygger man ju då millimeter waves nät ute på landsbygden för att slippa gräva fiber. Man kör på sista biten då, så det är något som kallas fixed wireless, de baserat på 5G-teknologi. Och det är väldigt stort. Och den marknaden är också ganska stor. Så att där finns ju, där finns en marknad där för den utrustning som ska då sitta i hemmet och ta emot det här. Sen finns det ju en, i och med att det här, även med vår teknologi, så blir ju täckningen begränsad. Man måste bygga ganska täta nät. Det gör att man,
vilken räckvidd pratar vi om?
Vi pratar om från några hundra meter till några kilometer då, i bästa fall. Man ser sådana här världsrekord där man kör väldigt höga hastigheter, och det är klart att det är väldigt speciella, men det, några kilometer, liksom mer än så kan man aldrig riktigt hoppa. Så.
Mer hastigheter på upp och mot?
Ja, upp på flera gigabit då. Så att det är ju väldigt hög kapacitet på det här. Men det gör att det finns en marknad för små basstationer också. Så även den marknaden är en marknad som är möjlig för oss att angripa.
Men hur ser då affärsmodellen ut när ni väl ska börja sälja det här? Är det en licensmodell, eller det, hur resonerar ni?
Vi har resonerat som så att när vi går på, framförallt på mobiltelefonsidan, så är det naturligtvis, det är en väldigt etablerad värdekedja av väldigt stora och resursstarka företag då. Så att de flyttar ju inte på sig lätt, eller kanske inte säger, bjuder in oss i den affären med varm hand, utan allting bygger ju på att vi är så mycket bättre som vi hävdar att vi är, att vi kan komma med någonting som är så bra att de bara måste köpa det. Och då tänker vi oss en licensieringsmodell i första hand på mobiltelefonmarknaden. Sen börjar vi titta på de andra marknaderna. Då får vi kanske fundera över hur vår affärsmodell ser ut där. Men för mobiltelefonmarknaden så är det en licensieringsmodell.
Du nämnde Verizon som ligger långt fram. Hur ser det ut på den svenska marknaden med de svenska operatörerna enligt dig?
Jag tror inte de svenska operatörerna har funderat så där jättemycket över millimetervåg, därför att för dem tänker man, den normala konsumenten som vill titta på Netflix och video och sådär, så är ju 5G ett mycket bra steg för dem, och de kan på de andra frekvensbanden få ut den kapacitet som de behöver i Sverige och Norden för ganska många år framöver. Så de behöver inte gå till millimetervåg för att driva kapacitet. Så jag tror kanske att svenska operatörer ser det här lite mer som en nisch. Man pratar ju mycket om privata 5G-nät, att vi ska göra industriautomation och bygga ett dedicerat 5G-nät för stora fabriker och sånt där. Och där tror jag kanske att de svenska operatörerna funderar, men jag tror inte att de funderar just nu på en generell utbyggnad.
Jag såg att Ericsson och Telia Norge gör pilotinstallationer i, om jag tar Oslo, Trondheim och Lilleström, tror jag. Mm. Är ni inblandade i det här på något sätt?
Nej, det är vi inte.
Men ni kanske följer det på något sätt?
Vi följer naturligtvis marknaden i största allmänhet och tittar på vad som händer.
Men vem skulle du säga liksom ligger längst fram när det gäller spännande teknik och alltså vill ligga spjutspets när det kommer till utrullningen av det här?
All mobiltelefoniteknologi börjar ju egentligen hos operatörerna. Därför att de måste bygga nät, och innan det finns några nät så finns det inget business case för att bygga telefoner. Så att det börjar ju alltid i den änden. Och då kan vi ju se att man rullar ut det här i Korea, man rullar ut i USA, man har kommit långt i funderingarna i Japan och Kina.
Så att, med andra ord, de länderna som har varit legat längst fram i 5G-utrullningen är nu också även för, ja, de fortsätter att
variera. De fortsätter, ja. De kommer att fortsätta. Så Europa är väl ganska, med några få undantag, så ligger Europa ganska långt bak i det här.
Det är som helt tvärtom jämfört med hur det var tidigare.
Ja, fast ja. Men vi har ju sett den här tendensen nu de här sista två generationerna, och jag tror det är två förklaringar. Dels är det ju naturligtvis det här med kapaciteten. Business case ser annorlunda ut för de europeiska operatörerna, men sen är ju den europeiska marknaden också våldsamt mycket mer fragmenterad. Länderna är mindre, om vi har 3-4 operatörer i varje land. Det är en helt annan struktur på de operatörerna än de som finns i Asien och Nordamerika, som är gigantiska jättar i jämförelse.
Känner du Hans Westberg bra?
Nej, jag känner inte honom bra, men eftersom jag har sysslat med företagsförvärv på Ericsson under hans tid, så vet jag ju naturligtvis
var jag kan hitta honom. Ni chitchattar inte och pitchar in Beamwave till honom hela tiden?
Nej, det gör vi inte.
Nej. Om vi tittar då, för mig som mobilanvändare idag, och sen hoppar vi fram 5-7 år. Vad kommer de stora skillnaderna vara om jag reser runt i världen, om jag befinner i Sverige eller USA eller i Asien?
Som normal mobiltelefonanvändare har jag inte riktigt funderat över det. Därför att som jag ser det, så är 5G är kanske den första teknologinoden där vi på hastighet har gått förbi det behovet som jag tror att du känner idag. 4G är ur ett perspektiv bra nog för de use case som den normala konsumenten använder. Helt enkelt därför att högupplöst video fungerar bra. Sen tyvärr så äter du då så mycket kapacitet att det håller inte för operatören att göra på det viset. Operatören måste hitta ett billigare sätt att leverera mer data. Så att i det perspektivet är 5G helt drivet av kapacitetsgrejerna. Men sen är 5G en innovationsplattform. 5G är hypersnabbt. Det har de här låga fördröjningarna då. Så att förhoppningsvis så kommer du börja se en massa roliga use case, och kanske den här innovationen har slagit till om 5 år, att du har lite AR och VR use case, du har remote styrnings use case, du har menar nu covid-tider så har vi varit mycket ju att vi träffas virtuellt. Fortfarande så är det ju lite sådär knökat. Det är lite fördröjningar och sådär. Men om du hade haft absolut noll i fördröjning och högre kapacitet, så skulle man ju kunna utveckla den typen av tjänster så att man är virtuellt där på ett helt annat sätt än de här virtuella mötena som är rätt platta idag.
Vad tror du om evenemangsindustrin? Vi pratade om NFL, amerikanska fotbollsligan, som förser sina arenor. De har ju hållit på med det här rätt länge, att digitalisera liksom den fysiska upplevelsen, så att säga. Jag vet inte hur det är med nöjesparker och sånt där, men vad är det? Hur kan den här liksom utnyttjas och användas för att förbättra den publika eller närvaroupplevelsen?
Ja, det är ju naturligtvis min egen fantasi som begränsar mig här, men vad man har sett då, så är det ju väldigt mycket det här med att alla åskådare då ska ha en möjlighet att titta på sina egna repriser, man ska kunna välja kameravinklar, man ska kunna backa tillbaka och göra och plocka upp statistik och liksom att berika upplevelsen på olika sätt och göra den mer interaktiv då.
Mm. Ni är idag ungefär 15 anställda, stämmer det?
Stämmer bra.
Har ni behov av mer personal för att framåt?
Ja, men så är det ju. Vi växer lite sakta hela tiden, så att vi kanske till och med några fler än 15, för att det där var väl siffran för förra veckan ungefär. Men vi försöker växa lite grann hela tiden, därför att det som är viktigt för oss, vi ser ju att vi ligger väldigt långt fram i det här. Vi har ju helt enkelt satsat på det här tekniksteget som kanske alla vet ska komma. Och vi har satsat på det tidigt. Och vi vill behålla det försprånget. Och det är väl också så att vi kommer inte sälja någonting med mördande reklam, utan vi kommer att sälja på att vi faktiskt har grejerna, att det går att mäta på dem och att de är riktigt, riktigt bra.
Så ingen Beamway-reklam i morgon-tv?
Nej, det är väl kanske bortkastade pengar.
Men om vi då skulle ses här om 3 år, då är produkten klar,
ja.
Eller hur?
Absolut.
Vad berättar vi om Beamway då?
Nej, men då är vi ju ett stort företag på ett helt annat sätt, därför att då har ju förhoppningsvis våra första intäkter börjat komma. Vi är inte startappen utan scaleappen på ett annat sätt då. Och eftersom då millimetervågor kommer att finnas med i 6G och det kommer att komma nya frekvensband hela tiden, så är vi väl ett bolag som är kapabelt att göra mer än en sak. För idag är vi ett bolag, vi bygger en produkt liksom. Det är vad vi kan orka med på den här storleken. Men då är vi ett bolag som gör flera olika saker.
Jag tänker liksom att ni kanske också är förvärvade.
Ja, det kan man ju naturligtvis tänka sig att det kan vara så, ja.
Har ni fått sådana propåer redan?
Var försiktig hur man pratar om det här. Nej, men det är väl, låt oss säga som så, vi är inte så jätteintresserade av att bli förvärvade just nu. Vi vill ju naturligtvis nå lite längre i den resan. Just nu har vi ett momentum. Däremot så har jag jobbat med licensieringsaffärsmodeller tidigare, och det ska man inte sticka under stol med, att det finns en punkt i en sån här affär när affären lyfter och det blir väldigt stora volymer. Då inträffar ju 2 saker hos ens kunder. Dels så tycker de ju att det var ju väldigt rent att vi skulle ligga och betala så här mycket pengar till det där lilla bolaget. Har vi inte betalt färdigt snart? Och man får en prisdiskussion. Men den viktigare diskussionen är den diskussionen som dyker upp kring kontroll. Man blir lite nervös att man har någonting som plötsligen inte bara är nytt och spännande, utan som är viktigt för en som ligger utanför. Så att det är klart att det är inte osannolikt att det dyker upp bud i den fasen.
Nej. Så då kan man ju säga det att affärsvärldens analys kommer att uppgraderas framöver om du får rätt, helt enkelt.
Ja, det får vi ju verkligen hoppas. Det menar, slutsatsen av analysen måste ju naturligtvis, den ser vi ju på ett annat sätt.
Det. Hur då?
Ja, vi ser ju naturligtvis att vi kommer att lyckas med det vi har gett oss i kast med. Att vi har de verktyg och vi har den potentialen i vår affär, så att vi kommer att lyckas.
Mm. Stort tack, Stefan, att du var med på podden.
Tusen tack.
Och stort tack till alla som har lyssnat. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt. Och vi tar gärna emot tips på ämnen och gäster. Maila då till redaktionen@nyteknik.se. Så kanske just ditt förslag blir verklighet här i podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.